här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Åh, mina underbara älskade Podmi-prenumeranter. Det känns alltid väldigt fint att kunna ge er trogna lyssnare något speciellt. Och veckans avsnitt är verkligen speciellt på riktigt. För kan man vara en av Sveriges kändaste personer men samtidigt inte ens vara en offentlig person längre? Ja, veckans gäst lyckas nog med detta märkliga konststycke. Han gjorde sitt namn som hela Sveriges lillebror, både i Svensson Svensson som Max men också som Håkan Bråkan i Sune-filmerna. Men vad hände sen? Ja, det skriver han om i sin rykande färska självbiografi som finns ute nu. Men först kikar han förbi min podd för att ge oss ett litet smakprov på den här boken. Ja, det känns väldigt spännande att den här otroligt intressanta människan väljer att förlora sin poddoskuld just hos mig. Jajamän, det är Gabriel Odenhammar som är veckans gäst i Nemo möter en vän avsnitt nummer 461. Jag heter Nemo Idén på Instagram och min mail är nemoidén@gmail.com. Om ni vill med något, kanske önska en poddgäst eller vad som helst. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Men nu ska jag inte snacka mer, nu drar vi igång det här härliga snacket. Vi kör Nemo möter en vän avsnitt nummer 461 och plats på scen för Gabriel Odenhammar. Men först kör vi en liten jingle.
Då säger vi välkommen till Nemo möter en vän, Gabriel Odenhammar. Tja.
Tja!
Vill du ha lurar eller inte?
Det är klart jag ska ha lurar.
Ta på dig då.
Ja,
du får bestämma själv. Det är det som är friheten i poddlivet, va?
Ja, underbart.
Man får välja liksom själv. Vissa tycker om att höra sin röst, vissa tycker inte om det.
Nej, och jag ska ha lurar.
Exakt.
Say no more.
Du ska också öva lite här inför din bokinläsning ju.
Ja, men precis. Mm. Lite så. Ja.
Se det här som ett förspel till det då.
Ja, jag får göra det.
Genrep.
Precis.
Hur mår vi?
Jo, men idag, det är en bra dag. Mm. Det regnar ut idag. Ganska mycket faktiskt. Mm. Så mina fötter är dyngsura.
Mm.
För att strumporna blev det.
Kom du in här efter att ni hade ringt mig och skällt lite på mig? Du var ju lite tidig här, så du fick stå i
regnet. Ja, jag var faktiskt typ 40 minuter tidig, sån är jag. Men jag tänkte så här, det finns väl ett härligt café i närheten, men så hittade jag inget, så ville jag bara in. Och jag tänkte att du vill här och förbereda.
Otroligt dåligt med härliga kafén här.
Ja.
Det är mer ett industriområde.
Ja, precis. Men regnet för mig, det är så här, jag tycker typ det är rätt gött. Nu hade jag ett stort paraply, kan jag säga. Så det mest problem var ju att vattnet rinner inte undan, så jag gick ju och klapsade i vatten liksom, så man är dyngsur nerifrån och upp och inte uppifrån och ner. Men jag tycker regnet annars, alltså jag gillar ju det typ. Sen när man går på stan och människor ler lite så här, mot varandra, vad ska man göra? Eller varför regnar det just på mig? Ja, men det är klart det regnar på dig liksom, det regnar på oss alla, det ska regna, det är kul. Och så försvinner lite av den här så här, aggressivitet eller hat på något sätt försvinner med regnet, för att vi alla är utsatta för samma grej.
Så lät inte för när den här tjejen ringde. Hon bara, Gabriel står i regnet och är rosenrasande just nu.
Så kan hon omöjligt ha sagt. Förmodligen var hon rosenrasande för hon satt på ett kontor.
Nej, jag skojar
bara. Och inte fick regnet
på sig.
Det
sa hon inte. Hon sa, Gabriel står i regnet och njuter.
Ja.
Och pratar om vett med gemene man. Om att det här hör till livet.
Exakt, ja. Exakt.
Mm. Välkommen hit.
Tack ska du ha. Mm. Trevligt att vara här.
Ja, trevligt att råkas. Mm. Vi ska prata om ditt liv och din bok som släpps nu i dagarna, nu i veckorna här.
Ja, precis. Man kan väl säga att den har släppts.
Mm, kan man säga.
Det skulle vi kunna säga.
Det får vi, nog, vi får synka släppet av den här podden så att vi kan säga att den har släppts.
Ja, ja, precis. Så får vi göra. Ja. Men vi har ett, jag har ett, ett sånt datum och det, då får man ju säga det var 20 september.
Mm, det funkar nog. Ja.
Om det här nu måhända skulle sändas senare.
Exakt.
Vi säger så.
Boken heter Och hur föddes idén? Två frågor.
Ja, precis. Jag tror du sa först att boken hette Hur föddes idén? Nej, det gör den inte, tänkte jag säga. Den heter faktiskt Det här ska han få fan för. Boken om att spela Håkan, Bråkan, Max och mig själv. Mm. Heter den. Och nu till fråga två. Hur idén föddes? Jo, men det var så här att... Jag var ju barnskådespelare liksom. Från när jag var 6-7 år till jag var 17-18. Och det är en speciell uppväxt. Det är oerhört mycket liksom, nästan bara skulle jag vilja säga, positiva erfarenheter. Och det är ju skitkul att spela in film och man får ju umgås med massa vuxna människor som är skitduktiga på speciella saker, och är man nyfiken lagd som jag var så vill man ju bara suga åt sig allt liksom. Och jag gjorde nog, får man ju säga, bra ifrån mig i Sunes jul, som var det första jag gjorde. Håkan Bråkan som karaktär fick ju en skjuts där liksom. Så att då började det ju liksom ringa alla möjliga som ville ha med mig. För att hittar du ett barn, och det fattar jag också, hittar du ett barn som funkar, som vill vara på plats. Jag vet inte, med mig en enda gång typ när jag har varit på inspelningen eller något och jag har velat typ gå hem eller göra något annat. Och det här passar ju såklart jättebra in med de vuxnas arbete också, för det är det man i vanliga fall brukar säga, att det svåraste är att jobba med barn och med djur, för man vet inte vad de vill riktigt sådär. Men med mig visste man typ det, så jag räknades typ som vuxen liksom. Mm. Och det var ju skitkul, och samtidigt så hoppade jag inte över någon skolgång, utan skolan var viktig, min mamma var lärare. Men detta livet fortsatte liksom med, och det var inte bara Håkan Bråkan och Max jag har spelat, utan det blev ju liksom Stadsteatern, Macbeth och Det susar i Säven. Jag spelade med Jola Beer och på Berns. Jag gjorde ju radioteater, jag gjorde tv-reklam, jag gjorde radioreklam, jag dubbade, började dubba massa film.
Men Sunes jul var det första?
Sunes jul var det första.
Ja.
Men, och sen kom ju Sunes sommar i den kategorin liksom. Mm. Och sen... Svensson Svensson 94 serie och 96, och sen gjorde det en långfilm på den, och sen spelade vi på teater och sådär. Men det var ju väldigt många såna här, kan man säga, 3 månaders sjok med inspelningar. Och det som hände när jag blev 18 sen egentligen var ju att telefonen slutade ringa. Jag var inte barn längre. Jag var inte barn utan vuxen. Och jag kallar mig själv aldrig att jag på något sätt har varit, jag titulerar mig inte skådespelare, för det är inte, för mig är det inte på något sätt skådespeleri man gör när man är liten, utan det är att man liksom härmar ju, eller jag brukar dra någon liknelse med spegelsynapser, att mina spegelsynapser var ändra väldigt väl utvecklade eller inte utvecklade, jag vet inte hur man ska säga, men det är ju, i vanliga fall så pratar man om det, då pratar man i spädbarn liksom. Mm. Att man räcker ut tungan och så räcker de ut tungan för att de härmar den liksom. Men jag hade väl det där kvar i mig, så de kunde ju bara säga vad jag skulle säga, typ hur jag skulle göra det, så gjorde jag det. Det var inte mer än så. Och det funkar ju och blev ju bra liksom. Men då när jag började bli vuxen så slutade telefonen ringa, och jag visste ju inte riktigt vad jag skulle göra liksom. Jag visste att jag skulle gå klart gymnasiet och jag ville göra lumpen, för det gjorde man som åtminstone som pojke, man, ung man i Sverige på den tiden. Det hade väl börjat precis bli, jag hade några vänner som liksom, nej jag vill inte göra lumpen, så de fejkade någon skada och grejer. De skulle ut och tjäna pengar snabbt, för det var bra. Jag har aldrig riktigt förstått det. Men hur som, så pratade jag väldigt mycket med mina föräldrar om det här. För jag kände ju att det var något som gnagde liksom. Något som jag hade väldigt svårt att sätta ord på. Men när jag och mina föräldrar satt och pratade om det, och ofta dessvärre, eller så var det, så satt vi och drack bärs, någon drink. Inte att vi satt och söp, utan vi drack liksom. När vi pratade om det. Och då, när vi tre pratade om det, så kunde vi liksom nå någon form av, börja nå någon form av kärna till någon sanning, till någon kunskap som vi tyckte skulle vara värt att få ut för att andra skulle slippa, ungefär så. Men vi satte aldrig ner något på pränt och vi liksom... Nej, men mitt liv fortsatte ju med massa olika andra saker liksom, men var ganska mycket fokuserat kring alkohol. Allt jag gjorde och passade liksom ihop med att jag kunde vara full och rolig också, typ så. Men sen dog min pappa precis efter att han hade gått i pension. Och sen dog även min mamma. Då är vi uppe i 2019 nu. Och det var när hon dog som jag kände att fan, det var inte bara en morsa som dog. Och, utan då slog det mig liksom att nummer ett, det är jag som är näst på tur. Liksom. 30, vad var jag då? 35 år gammal.
Du var 85?
83.
83, mm.
Räknade jag fel nu?
Är det jag som är småbarnstrött?
Ja, men hur som. Jag hade två småbarn själv då. Både när mina två äldsta barn, jag har tre barn. Mina två äldsta har ju träffat farfar också. Även om lillgrabben, eller mellangrabben då, var väldigt liten när farfar dog. Så bara att mäkta med det, plus att jag bodde i Norrköping under perioden på grund av mitt jobb som flygledare. Jobbade jag i Norrköping. Med fru och barnen. Och uppe i Stockholm så började det hända massa grejer med mina föräldrar. Liksom. Så att det var distansen i det. Och sen bara själva grejen att ha små barn. Och samtidigt hantera sina föräldrars bortgång. Liksom. Var ju tärande. Men det var när morsan dog som jag till slut. Återigen ett alkoholfall som fick det att... jag fick någon slags uppenbarelse eller vad man ska säga, att det är ju skriva jag måste göra. Så jag satte mig ner och skrev, och det handlade om att må bättre för mig. Och när jag satte mig ner så bara välder ut liksom historier och tankar och grejer. Så på typ mindre än 2 veckor så hade jag, du vet, 200 A4-sidor på datorn. Som bara var... Och som jag la upp det då till den början, det var bara ta minnen som jag hade och sen brodera ut det till någon form av scen. Där jag tänkte att det minnet är nog en liten pusselbit till att saker blev som det blev. Så tänkte jag hela tiden. Och så bara öste jag på och bara kände hur jag började må bättre. Liksom. Sen var det en kollega till mig på mitt dåvarande jobb som jag visste att hon läste massa böcker. Och så. Och så frågade jag henne, eller om hon frågade mig, jag minns inte riktigt om hon fick läsa, och det fick hon ju. Så hon läste lite av det jag hade skrivit. Och det var faktiskt hon som sa, det här är ju jättebra, det är ju sjukt bra tanke, du borde ju skriva en bok liksom. Så då väcktes idén om att göra bok. Och sen, och då är vi inne i kanske 2020-ish. Och då var jag med det, för jag gick ju tankarna om att det här kan inte jag skriva själv, jag är inte författare liksom. Så att jag gick ju till stora bolagen och sa, nu är jag redo att gå ut med det här liksom och berätta den här historien som ändå får anses vara någon form av unik historia. Jag vet inte mer med att någon annan barnstjärna har skrivit en bok på det här sättet liksom. Faktiskt, tänker direkt på Macaulay Culkin, jag har sett någon bok men jag vet inte riktigt vad den handlar om, jag har inte läst den faktiskt. Men det var han som var ensam hemma killen. Ja. Men hur som, så var jag på ett möte på ett av de stora bolagen, så det var en kvinna där som tyckte att ja, men det här ska vi köra på. Sen hade de möte och då är det så att då är det 3 stycken som ska läsa. Och då måste 2 av dem tycka ja, så blir det ett projekt. Och i det här fallet blev det inte så. Så jag blev ratad liksom, eller vad man ska säga.
Hur var det?
Ja, men det var, alltså det är klart det var, jag trodde nog att de skulle, i och med att jag var på möte på deras jättestora fina kontor inne i stan liksom, Sveavägen. Det är inte många som får komma dit och träffa folk i den här branschen. Det kändes som en ynnest bara det. Och då, jag trodde nog att det skulle gå. Men saken är den att nu ska jag säga så att de har inte läst det jag har skrivit idag. Det är ju otroligt utvecklat. För det som hände var ju att jag dels började skriva vidare på det själv. För jag trodde på idén. På grund av att det här, känslan var att det här jag vill säga är större än mig själv. Det är egentligen inte mig själv det handlar om det här. Det handlar om livet. Om alla andra. Men dörren blir insparkad. I och med att jag var Håkan Bråkan och Max. Och det jag fick höra med det, så långt jag hade kommit då, det var ju att det var inte tillräckligt mycket mörker. Och att jag är för lite känd. Bokbranschen är tuff idag liksom. Det säljs knappt böcker och poddbolag köper typ, eller ljudboksbolag köper upp riktiga, vad ska man säga? Köper upp förlag och grejer. Det händer ju väldigt mycket i den branschen liksom. Och jag fattar att de kan inte lägga ner hur mycket pengar som helst på någonting som inte säljer. Det är ju rent så funkar det liksom. Så nej, som det slutade, eller som det har blivit nu, var att jag hookade ju upp med en helt ny spelare på marknaden som heter Own Your Book. Och det är ju startat av något, Annette heter hon, och kände sig lite, liksom gett ut två böcker själv, kände sig lite halvt lurad i branschen. Vilket man kan säga vad man vill om, för hon har ju trots allt skrivit på kontrakt, och vet man inte vad det står i dem så...
ja. Binder.
Blåögd eller lurad, jag vet inte. Hur som... Så är hon en väldigt företagsam kvinna och skitduktig på text och jättetrevlig människa. Så hon skrev till mig efter att jag hade fått äran att vara med i TV4 och berätta lite om mina... Det var förra hösten. Men berätta om det här och att jag har de här tankarna. I slutet på TV4-programmet så använde jag det som en liten reklampelare. Så jag tittar in i kameran och frågar om det är någon där ute som vill hjälpa mig med att nå mitt mål. Liksom. Mm. Och då var det flertalet som hörde av sig. Inga jättestora bolag, för de hade ju tackat nej tidigare då. Bland annat Annette, som jag skrev till, mejla, bolla lite text, träffade och skrev avtal med. Mm. Sen har hon och jag jobbat, och flera varit inkopplade också, så det har ju gått till på riktigt sätt. Men det är klart... Det är ju inte för alla. Det har ju kostat en hel del pengar för att göra det här. Och då har jag och min fru tagit alla kostnader. Mm. För att vi tror på det här.
Men det är väl det som är grejen också med mindre förlag. Exakt. Överlag. Att man får investera mer. Men du kommer också tjäna mer om boken säljer. Så är det ju.
Ja, precis. Och nu är jag obotligt ointresserad av pengar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Inget jag säger, det är bara så jag är. För jag har sett så jävla mycket skit när det är pengar involverat. Bland annat skriver jag om det i boken också, en situation som jag själv varit i. Så mycket kanske härstammar därifrån. Men det är klart att det vore kul om man fick tillbaka pengarna man har satsat. Mm. För jag har ju samtidigt som jag skrivit boken så har jag varit trebarnsfar, jobbat 100% som flygledare, ordförande i bostadsrättsföreningen, jobbat fackligt, är fotbollstränare. Alltså jag har haft att göra liksom.
Mm. Kul ändå att du drog hela din life story nu i världens mest komprimerade form här.
Exakt, så vad ska du fråga nu då?
Nej, exakt.
Och jag har ju lite bråttom nu.
Precis, jag har en buss att passa här snart. Nej, men jag hade ju massa frågor längs vägen.
Ja, men det förstår jag.
Och jag ska försöka komma ihåg dem nu och ska vi utveckla då delvis här.
Det tycker jag är bra.
Ja, så kan vi börja då.
Jag kommer lyssna och älska.
Eller lite speciellt upplägg.
Ja.
Men det kan väl vara kul lite annorlunda.
Såklart.
Så är det ju. Vad heter det? Jag tänkte på en grej gällande det här barnstjärnelivet som du vittnar om.
Mm.
Vad var det negativa med det? Alltså då, där och då. Fanns det någonting negativt med det när det väl ägde rum?
Ja, alltså det fanns ett par få, egentligen ja, faktiskt få tillfällen som var riktigt negativt. För mig minns jag en situation när vi var med klassen på badhus. Jag kom på att jag tog ju bort den här historien ur boken.
Snyggt.
Så att, nej men det handlar om, det är när jag var på badhus med min klass. Och så åkte vi vattenrutschkana liksom, sprang upp och ner, jag och tre polare. Och sen skulle väl jag knyta åt mina badbrallor eller någonting, så jag hamnade lite på efterkälken. Och rätt vad det var så är jag omringad av liksom en mur av andra barn som jag inte har en aning om vilka det är liksom. Som bara står runt mig och där står jag i mina små tajta badbyxor och bara känner mig, och det minns jag verkligen, hur jag bara ville sjunka igenom badhusgolvet och bara dyka upp någon helt annanstans. För jag kände mig så utsatt liksom. Och så börjar de såklart dra repliker ifrån Sunes jul och kanske att vi hade spelat in Sunes sommar då också. Jag börjar säga mina repliker som Håkan Bråkan liksom till mig, och några skulle fram och du vet peta på mig som om för att kolla att jag verkligen fanns liksom.
Lite apa i bur.
Definitivt apa i bur. Och till slut ser jag någon vuxen närma sig och blir så här, ah, vad skönt, nu får jag inte ändå lite räddning liksom. Men det var som jag inte kunde se, för jag såg inte att den vuxen inte var någon jag inte kände. Men den vuxen, och det ska egentligen inte spela någon roll, en vuxen människa borde hantera det här bättre oavsett om det var ditt barn eller inte. För då kommer hon fram och då ropar något annat barn åt henne liksom att vi sa ju det var ju Håkan Bråkan. Ja men titta, det är det ju, vad roligt, är du här? Säger den vuxna då liksom. Mm. Och låter den här jävla ringen fortgå liksom. Till slut upptäcker min morsa, som ofta följde med, mamma följde ofta med på utflykter och sånt, för att just vara där, för att såna här saker inte kan hända, men inte är så bra att det händer. Och hon hade ju missat sin uppgift och bad ju om ursäkt för det, men tog ju iväg mig därifrån och vi satt och pratade lite lugnt. Hon var väldigt klok, min mamma, så hon bad mig liksom sätta ord på vad jag kände och jag fick berätta lite där, och sen bad hon om ursäkt för att hon borde ha varit där, och jag förlät väl henne, liten fina pojken jag var.
Mm.
Och sen åkte vi någon mer vattenrutschkana och sen åkte vi hem liksom. Men sådana grejer kunde ju hända. Hände inte så sjukt ofta, men ack att jag minns det tillfället liksom.
Mm. Känns ju som att det kan gå två olika håll när man är barnstjärna, att det är som en slags, jag vet inte, det antingen kan det bli så att övergången till vuxenlivet blir smooth, att man kanske kan förvalta sin karriär och gå vidare in i vuxenlivet. Det finns ju några exempel på det också.
Ja, alltså, men de är ju få.
Så är det.
Jämfört med om du ser vad hela den andra sidan erbjuder.
Jo, precis.
För det är ju allt från självmord.
Precis, alkoholism och missbruk. Det är väldigt mycket sånt, så ja, är det ju. Men det känns som att det är liksom antingen eller där på något sätt.
Absolut, och jag det har ju helt enkelt med, är jag fast besluten om att jag blev ju, man får ju enormt mycket bekräftelse, uppmärksamhet, höra hur duktig man är liksom, och sådana saker. Sen när du då ska ta steget, för som barn så vet du ju inte, Jag vill inte veta mer med att jag någon gång sa i någon intervju som liten att jag ska bli skådespelare när jag blir stor. Utan jag sa snarare, nej, det har jag väl ingen aning om, men det här är en rolig hobby nu.
Mm.
Och jag tror att det var så mina föräldrar, eller jag är ganska säker på att det var så de pratade med mig när jag var liten. Att, ja, det här får du vara med om nu, och det är såklart få förunnat att få vara med om det. Men om du tycker det är kul så får du fortsätta. Så de var väldigt bra föräldrar för att ha en son som hamnar i den här branschen.
Mm.
Men likväl för dem så är det ju svinsvårt att säga vad är för mycket, vad är för lite, alltså för lite, nej, vad är för mycket liksom.
Mm.
Blir det för mycket, vad gör du då med ett barn? Och då får man ju tänka själv, om man nu har barn, för då tittar man ju på såna här, kissar de på sig vid liksom konstiga tillfällen, har de svårt att somna, har de svårt, lalala. Inget av det fanns ju på mig.
Det fanns liksom inga varningssignaler?
Nej. Inga, tack ordet, varningssignaler.
Mm.
Utan det fanns ju inga sådana varningssignaler, utan jag var omtyckt i skolan, hade vänner, jätteomtyckt på arbete, var alltid lätt att jobba med, tyckte det var skitkul. Ändå, som jag brukar säga, så gick det som det gick sen.
Det är omöjligt för en förälder att veta i stunden, kommer det här påverka mitt barn sen?
Ja, och varför, och skulle de så här, ja, för många av de projekten jag var med i, det var det som var grejen, att Sunes jul fick Sunes sommar. Eller att det blev Sunes sommar efteråt. Och det var jag liksom tvungen att få reda på, för det var en uppföljning. Samma med Svensson, så här, man spelar in en säsong, det ska bli en säsong till. Det är klart att jag fick reda på det. Det är väldigt, väldigt svårt för mina föräldrar att kliva in där och bara, nej, det blir ingen säsong två för Gabriel. När Svensson Svensson liksom var det senaste nya, det var sitcom på svenska, det var över 3 miljoner tittare.
Mm.
Skulle mina föräldrar gå in, och jag älskade det, skulle mina föräldrar gå in och säga, nej, alltså... Jag försöker själv sätta mig i den situationen. Det finns ju inte på kartan.
Nej, det är svårt.
Eller ja, nu ska jag ju säga att den finns på kartan. För mig. Men, och då kanske jag är en av de absolut bästa papperna att ha om man skulle in i den där branschen.
Mm. Nej, men det är intressant där. För att du pratar om det här med att när du kommer in i vuxenlivet, att det blir en lite komplicerad övergång på ett sätt blir det ju.
Mm.
Och jag tänker ju, om man ska försöka dra en parallell till mitt eget liv, och jag vet inte om du kan känna igen det här, men mitt drickande och knarkande handlar mycket om att fylla någon slags tomrum.
Mm.
Att jag försökte liksom, ja men det var liksom min bästa medicin mot det.
Mm.
Och när jag var med i ett program som heter Kungen av Tylösand för 13 år sedan, så fick jag otroligt mycket bekräftelse.
Mm.
Alltså du vet såhär, så jag fick så mycket tjejer och alla killar tyckte jag var kung, du vet såhär.
Mm.
Och sen när den strålkastaren slocknade, mitt tomrum inombords som jag hade känt hela mitt liv innan också, men det var ju större än någonsin då.
Mm.
Det var som att det hade töjts ut massa. Och sen så var det bara helt tyst.
Ja.
Och då var det liksom, det blev den bästa medicinen mot det, att flyga in i alkohol och drogerna.
Mm.
Var det något sånt, tror du, som hände med dig i vuxenlivet?
Ja, alltså delvis så tror jag det. När jag har reflekterat över det nu och i retrospektiv, så ser jag att redan när jag var 13 och liksom började dricka folköl med polarna i Örnsberg, så drack ju jag lite mer än vad de gjorde. Och det, nummer ett, så det gäller ju nästan fortfarande i vissa kretsar, även fast man är vuxen, att ju mer man dricker ju tuffare är det liksom. Men definitivt så gällde ju det i 13, 14, 15, 16, 17, 18 års åldern, så var det ju den inställningen. Och mina vänner, de gjorde väl det för att liksom testa på vuxenlivet lite grann. Men jag hade ju varit i vuxenlivet sedan jag var 6-7 bast. Så att för mig var det någonting annat. Och för mig tror jag att det handlade om, det var inte tomrum på det sättet jag tror man vanligtvis brukar, eller ja, det kanske är samma tomrum, men jag kallar det mer för en slags ensamhet.
Mm.
Och den ensamheten bestod i att jag var med en massa på TV, Men alla erfarenheter, vilket var väldigt positiva ska sägas. Jag har inte blivit utsatt för våld, sexuella, någonting sånt. Utan det är, enkom pratar vi positiva erfarenheter. Men likväl, om du inte får möjlighet att reflektera över vad du har varit med om, så spelar det ingen roll i min insikt om det är positiva eller negativa erfarenheter. För på sikt kommer det ändå bli den här gråa massan i bröstet som du till slut måste ta tag i. Och det vill jag säga, att det blev jag liksom utsatt för, om man skulle använda det ordet. Jag vet inte. Men när jag var liten, för då spelade jag in på TV. När jag kom hem så hade ju mina föräldrar, som fick ju skjutsa väldigt mycket och vara med och hjälpa till, så mycket utav livet kretsade ju kring mig och mina projekt liksom. Och i alla fall i början så var ju de med och styrde upp liksom. Sen började man åka mycket taxi. Men då kom jag hem, då har jag två äldre syskon som också skulle få del av sina föräldrar. Så hemma så hade vi inte tid att prata om så mycket som det troligtvis behövdes.
Nej, det fanns inte att landa i liksom.
Nej. Nej. Och så kom man till skolans värld då. 7 år, jobbar på TV, börjar, har redan fått insikt i att ljud och bild spelas in separat, vilket jag inte tror att vanliga 7-åringar har någon aning om. Hur man klipper och kan få saker att se fake ut, och lära sig så jävla mycket av de vuxna. Kunde inte berätta något av det för mina klasskamrater. Nummer 1, ingen fatta vad jag pratade om. För de var 7 år.
Mm.
Ja. Och petade sig i näsan och åt snor. Och det gjorde väl jag också när jag var i skolan. Det var för att passa in där. Så man fick ju dubbla karaktärer liksom. Eller i sig själv.
Det gjorde du väl också i Svensson Svensson? Är det inte? Säkert.
Ja, kanske jag gjorde.
Känns det.
Påkan lär ju käka snor.
Det tror jag.
Ja, lär ju käka snor. Nej men så att det som hände var ju att jag i skolan kunde jag inte prata om det. Dels av den anledningen. Ingen förstod. Ingen visste hur det var att jobba. För man ska inte jobba som barn liksom. Nummer 2, TV, det är ju liksom en sån här, det är ju något man tittar på hemma. Det är liksom vad det spelas in, det är ju så abstrakt liksom. Mm. Så är det ingen som fattar det. Nummer 3, väldigt viktigt, mina föräldrar var nog på mig ganska tidigt att jag ska inte prata för mycket om det, för det här, då handlar det om kändiskapet. Att det kan lätt bli så att du uppfattas som att du tror att du är någon för mer.
Mm.
Och det, enligt mina föräldrar och deras moral och måttstockar, var bland det fulaste man kunde göra.
Mm.
Vilket ju resulterade i att jag, och sen när man kom tillbaka till jobbet liksom nästa dag, ja, då var det nya scener bara. Nya scener, bra Gabriel, bra stående ovationer, applåder, fick några blommor. Känner du lite trött? Ja, här, ta lite godis. Ja, nej men det är klart, vi fixar det. Är det någon som har tv-spel till Gabriel? Ja. Allt för att hålla en... man fick ju allt man ville ha, liksom. Men jag var väldigt noga och väldigt... Alltså, för jag är ju uppfostrad så att liksom... Och fick ju höra, jag fattade vilken speciell situation jag satt i. Men såg aldrig det som att det skulle vara ett dugg bättre än någon annan egentligen.
Mm.
Och... där hjälpte det ju till att min mamma var liksom speciallärare i Bredängsskolan i Stockholm. Bredäng var väl ett av de lite tuffare områdena där. Vi pratar till skillnad från Aspuddsskolan där jag gick i. Det är ju bara några stationer emellan. Där det kanske var 4-5 olika nationaliteter. Men lejonparten var liksom... svenskar liksom. Och så har vi Bredängsskolan med sina 90 olika nationaliteter, och där familjekonstellationerna kunde se helt annorlunda ut än vad som är ska man säga, det normala i Sverige. Och hon var speciallärare på den skolan, vilket gjorde att hon fick ha de ungdomarna som kanske var ute lite för mycket och busa. Och jag följde med henne flera gånger till skolan och fick liksom, det tyckte de var kul att få träffa Håkan Bråkan och sådär. Och jag tyckte det var skitkul att träffa dem, för att det var så annorlunda. Men de var ju skitsnälla och trevliga, men det var alltid lite, det var lite ruffare stämning att åka till Bredäng. Men jag hade ju liksom carte blanche inte bara det att jag var med på tv, utan min mamma var Ingmar i Odnammar och hon var en fett bra lärare på Bredningsskolan. Så att jag blev aldrig rånad ens när jag växte upp.
Men det är så intressant, för att man tänker ju så här att med den barndomen du har haft, som är väldigt speciell, hade du haft en trasig barndom med familjen också, hade du haft röriga föräldrar, kan du fatta hur fucked up du hade varit nu då?
Jag fattar precis.
För du, jag vet att du har
brott... Ja, men det är det vi är tacksamma över.
Ja, jag förstår det. Jag vet ju om att du har brottats med alkoholproblem och så, delvis under vuxen ålder. Men det känns ändå som att du har en solid ground. Ja, men jobbar, har familj och ändå så här relativt solid ground.
Ja,
ändå.
Ja, absolut. Alltså,
det hade ju varit ett jävla, det hade varit tokkaos då.
Mm. Jag kunde ha varit, sannolikheten ökar ju definitivt, tror jag. Och det är väl en problematik i branschen, kan jag tänka, att på såna här provfilmningar och så vilka är det som liksom går igenom och lyser igenom kameran? Mm. Kan det möjligtvis vara sådana glidande skala med liksom ADHD och de här bokstäverna? Och kan det till och med vara så att det finns föräldrar som vill få sina barn uppleva sina egna drömmar? Nej, men
ja, men precis, och försörja dem.
Ja,
och att det finns sämre, och det finns sämre och mer bristfällig gränsdragning.
Visst. Och alla barn älskar sina föräldrar. Alla barn kommer till, har man ju läst om, ohyggligt svåra fall. Jag tänker mig nu något barn med tokalkoholiserade narkomanföräldrar, så kommer ju det barnet skydda dem, även fast det är det barnet, 8 år gammalt, som får natta sina föräldrar och lägga filt över dem för att de återigen har somnat i soffan och så vidare. Och när om de föräldrarna under bara en liten period lyckas liksom resa sig från det där, och så råkar tillfället vara framme att det går att göra någon casting eller något, och de ska ta sitt barn på det liksom och försöka få dem att få någonting som de aldrig fick eller liknande, och säga att det barnet då lyckas. Ja, och det har man sagt i branschen från första början till mig, att till mig och mina föräldrar, ska jag säga från början, att det är lika viktigt vilket barn man använder, vilket barn som får jobbet, ska jag uttrycka det, som vilka föräldrar det barnet har. Och den grundtanken är klockren, såklart. Följs den alltid?
Nej.
Där kan inte jag säga varken ja eller nej, men ni kan ta vilket annat fall som helst och säga, följs det alltid? Så är svaret nej. Varför skulle inte det stämma i den här? Då? Så självklart så är det så att då har vi producenter, då har vi filmbolag, det ska tjänas pengar, det ska, ja, och då tänker man inte alltid på, tror jag, eller så vet man om det och tänker på det men sticker huvudet i sanden och håller tummarna. Kan det vara de barnen det går sämre för? Det är bara en frågeställning. Och det är ju ett av...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ämnena eller grejerna som jag vill jobba med efter att den här boken har kommit ut. Det är en väldigt liten målgrupp. Min målgrupp för den här boken är absolut inte föräldrar som har barn som är tv-stjärnor. För då hade jag ju bara behövt trycka upp 2 exemplar. Liksom. Mm. 3 kanske. Nu har jag tryckt betydligt fler än det och hoppas att den här historien når ut till så jävla många som möjligt. För att jag tror att Ja, men som sagt, jag sparkar väl in dörren såklart med Håkan Bråkan och Max Svensson. Och det finns ju alltid en kittlande så här, vad hände sen? Det har ju väldigt, jag har ju blivit uppringd liksom under alla år även när jag inte varit med på tv, för att ja, men Svensson går på julafton, Sunes jul tittar ju folk på fortfarande liksom.
Mm. Men varför känns det som att du har blivit så pass mycket mer tajt med Susanne Reuter och Allan Svensson, som var dina föräldrar i Svensson Svensson, kontra Peter Haber och Carina Lindblom som var dina föräldrar i Sune?
Jag tror att den enkla anledningen till det är att mina föräldrar, jag var yngre, och mina föräldrar var med mer under Sune. Svensson, som var mina föräldrar, nästan aldrig med.
Mm-hmm.
Alltså de var ju såklart med på inspelningar och sådär, man fick skjuts hem, men själva jobbet i studion och när vi jobbade med manus och sådär, då var inte mina föräldrar med. De hade ju jobb liksom.
Mm.
Mamma speciallärare och pappa ekonom liksom. Då åkte jag ju taxi dit och från själv. Och då blev det ju, eftersom vi spelade mamma, pappa och barn. Så för min lilla barnhjärna så blev ju de som mina föräldrar. Plus att de var ju väldigt mån om mig liksom. Och de älskade ju mig liksom jag älskade dem liksom.
Mm.
Och det är väl det som är så svårt också då. Liksom spelar man in i 3-3,5 månad. Det är ju som 2 år för ett barn liksom. Mycket liksom nu. Jag måste sluta säga det ordet.
Men det är okej. Okay. Alla gör det.
Klipper du dem? Eller?
Nej.
Ah, okay.
Nej. Jag vill gärna måla upp det som någon som inte kan prata.
Tack.
Ja.
Tack.
Men du, kan inte du berätta lite om Sunes sommarinspelningen? Minns du mycket från den? För det är ju, alltså jag, det måste ju typ vara den mest klassiska svenska filmen någonsin. Och som folk aldrig...
Nu kanske du tar i. Vi har ju ändå Sällskapsresan. Och vi har...
Ja, det är inte riktigt min humor, okay. Alltså.
Nej, men ändå klassiska filmer.
Fan,
taskig
mot Lasse Åberg. Han har varit här 2 gånger.
Ja,
Lasse, jag tycker om dig. Ja. Men jag måste säga att jag föredrar Sune,
ja,
humor före Sällskapsresan.
Ja. Nej, men jag kan hålla med om att den håller. Jag tittade faktiskt på Sunes sommar med mina barn för inte alls länge sedan.
Mm.
Men det har bara med ekonomi att göra, för jag får ju pytt lite pengar när jag sätter på den.
Så det är bara på repeat. Så inför jul varje år bara så här, nu måste vi se på Sunes sommar en hel månad.
Ja. Nej, det är väl en av de problematiska bitarna med jag ska bara ta det innan jag berättar om Sunes sommar med att vara barnskådespelare. Man får inga rättigheter.
Nej.
Så att du får inga pengar i efterhand. Och där blev ju mina karaktärer, både Håkan Bråkan och Max, som jag spelade när jag var yngre än 16 eller 18 eller vad det som gäller idag. Det kan ju gå hur mycket som helst. Och så får jag på något sätt, förra året fick jag 300 spänn tror jag, liksom.
Mm. Mm.
Ja, det är ändå en pizza och en läsk.
Mm.
Det är bra.
Man ska vara tacksam.
Det ska man vara, definitivt.
Ja.
Ja, nej, på det sättet känner jag mer att hade jag fått mycket, mycket mer pengar så kanske inte det hade stannat vid alkohol för mig. Och då hade det kunnat gå betydligt sämre. Mm. Där är jag tacksam.
Bra.
Där kommer tacksamheten in. Sunes sommar. Jo, men det minns jag ganska bra. I och med att jag skrivit boken så har jag ju fått leta tillbaka minnen och försökt att hitta från scener och så Sunes sommar också. Men jag minns det som väldigt roligt. Alltså jag åt ju lite för mycket potatis ibland. Jag minns någon scen när det är uppdukat fint grannarna på själva campingen där och jag går direkt och hämtar en skål potatis och bara käkar liksom. Och jag för mig att det var någon sån här tagning som, ja men du vet, kameran skulle glida och följa och lite sådär. Så de tagningarna är ju tekniskt lite svårare att göra. Så det handlade inte alltid om skådespeleriet att det blev en omtagning.
Mm.
Men just det här blev ganska mycket omtagningar. Varpå jag fick ju äta potatis efter potatis efter potatis. Och jag hade i mig sin barnsben att liksom vara fult att spotta ut.
Mm.
Så de försökte ju få mig att spotta ut och ha så här hinkar och att jag... Men jag var... Det låter som att jag var för fin för det. Absolut inte att jag är uppväxt i någon sån fin familj. Men det var bara att jag käkade istället. Då svalde jag liksom varje gång. Så jag käkade väl upp säkert 1,5 kilo liksom. Och det var inte vanlig kokpotatis heller, utan det var ju så här inlagd kall potatis. Mm. För det ser ju likadant ut på film liksom. Så det minns jag ju till exempel. Och sen minns jag ju att det var nog... Sunes sommar var nog ett av mina första tillfällen då jag tog över regin också. då jag ska bli överkörd av en fyrhjuling. För då skulle det gjorts med klipp i två steg liksom. För det är en scen där när raggaren som Håkan och Sune har ett ont öga till, för han försöker ju förföra deras syster.
Typ. Det är också Robert Gustafsson, va?
Det är också Robert Gustafsson. Det
kan man ju säga liksom.
Ja, det är det faktiskt. Så jag har ju i den filmen frågat om Robert Gustafsson har hår på snoppen. Det är ju kul bara.
Ja, det är stort.
Det är kul. Mm. Men, och då var tanken då att han ska bränna förbi. Och sen klipp till att man får se att Håkan Bråkan har blivit överkörd. Och mitt lilla barn, jag ser ju det här framför mig. Och gillade ju att titta på film och sådär. Fick jag Quentin Tarantino framför mig här i huvudet. Varför fick jag det? Varför tänkte jag på honom? Han tittade ju väldigt mycket film i sig och sen började göra film.
Mm.
Men jag jämför mig inte alls med Quentin Tarantino. Han bara dök upp, jag vet inte varför.
Ödmjukt.
Nej, men då säger jag till Stefan så här, vänta, är det inte bättre om vi tar det här i en tagning? Att vi kommer gå in det här och sen kör han förbi liksom. Och då när han kör förbi i den scenen så ligger jag redan bredvid gropen. Och sen följer ni honom med kameran när han kör förbi. Och sen manövrerar, glider ni ner och zoomar in mig som ligger i gropen. Så medan ni följer honom med kameran så glider jag liksom ner med kroppen i gropen. Och han bara tittar på mig liksom. Bara, det är ju, det där låter ju som en grej. Var väl lite orolig för säkerheten kanske, men ropa ut till teamet att vi har en ny idé, vi kör scenen så här istället. Och så blev det.
Mm.
Och det blev ju en tagning, och det ser mycket roligare ut.
Och inte ens
för det blir ju äktare.
Och inte ens det fick du stå inför.
Och inte ens det.
Otroligt.
Inte ens det.
Det var punchen här. Du bara, nej, jag är så jävla bitter.
Ja, just det. Bitterheten. Alltid in med bitterheten. Nej, gudskelov.
Men alltså i den filmen så är det ju, man blir ganska häpen av Peter Habers komiska timing. Det är ju ganska, alltså det är väldigt speciellt hur...
Men det är inte bara timingen. Om du lägger märke till hur, och det har jag pratat med Stefan Apelgren om mycket, inte så mycket med Peter Haber, jag har haft kontakt med honom också, men regissören.
Mm.
Och det jag har sett, och som jag sa till honom, för de tog det här så seriöst. Mm. När de skulle inleda det här samarbetet, han och Peter Haber, så kom de uppenbarligen, det har Stefan berättat då, överens om att vi ska ta det här, det här ska vara på allvar. Mm. Den här karaktären Rudolf ska vara på 100% allvar.
Mm.
Och det är ju det som gör hela komiken, att Peter Haber lyckas behålla det. Han släpper det aldrig. Och tar du det hela vägen in i väggen så blir det komik.
Mm.
I det lilla som det stora. Och det är ju den absolut största behållningen med Sune och Sommar, skulle jag säga.
Mm.
Att han liksom lyckas göra det. Och sen självklart Carina Lidbom, helt underbar hon också. Men som ändå till skillnad från Peter får liksom vinkla ut lite sin karaktär, om man säger så, eller vad man ska kalla det. Jag jobbar ju inte som skådespelare idag, så jag kan ju inte fraseologin liksom. Flygledning är ju min grej.
Vi kan snacka om det istället.
Nej,
men intressant att höra din take på det.
Ja, men det skulle jag säga är därför det funkar. Och då kan man ju, om man vill grotta sig lite och titta på det här, och om man har sett, ska vi inte jämföra Sune mot Sune, det är helt olika grejer, men vi gjorde ju Sunes jul och Sunes sommar först, sen har Sune levt vidare i andra konstellationer.
Kan man verkligen säga?
Ja, nej, men det är ju en fantastisk, det är ju bara en stor eloge till Anders Jakobsson och Sören Olsson som liksom skapade, ja, inte bara det, utan vi har den här Lilla Bert också.
Mm.
Som inte är så liten.
Nej.
Och Bert kanske faktiskt kom före Sune egentligen. Men,
alltså hur många Sune-pappor har vi? Kan du nämna alla?
Ja, alltså då... oj, bra grej. Mm. Jag skulle nog säga... Ja, Peter Haber har vi till att börja med.
Morgan Alling,
Morgan Alling. Vi har Fredrik Hallberg.
Ja, Hallgren.
Hallgren, förlåt.
Och
förlåt.
Vi har just nu Filip Berg.
Filip Berg, ja, just nu. Sen har det gjorts lite teateruppsättningar också. Där tror jag Filip Hjuts spelar. Jag tror Filip, det är ett gäng.
Ja, jag tror Filip Berg kan göra också jävligt bra, för han har ju också, han är jävligt rolig bara.
Ja,
och det här allvaret också kan han ha. Så jag tror att det kan bli bra.
Absolut.
Ja, men det är intressant. Men åter till boken.
Ja.
Ja, för att jag
du har ju skrivit en bok.
Två böcker.
Två.
Jag är stolt över det.
Och
jag
är, ja, det ska det vara.
Och jag är som du då, jag har ju skrivit den själv. Och det nämner jag ofta. Och det ska man nämna ofta, tycker jag. För man ska vara stolt över det. Många använder ju spökskrivare.
Ja, visst.
Men det gör ju inte du och jag. Så vi ska ju klappa oss själva på axeln här, tycker jag.
Så om ni lyssnar nu riktigt noga.
Exakt, klubben för inbördes beundran sitter här.
Ja, precis.
Nej, men vad ska komma till, för att jag frågade dig förut om det här med att du kom ju Susanne och Allan väldigt mycket närmare, får man säga. Och jag vet ju att du också gärna ville ha dem involverade i boken.
Ja.
Blev de det på något sätt?
Ja, det har de varit båda två, skulle jag säga. För att jag har ju jag har haft kontakt med dem, kan man säga, under alla år. Det är ju jag som har ringt, ska ju sägas. Någon gång har de nog säkert ringt mig också. Men till exempel när min pappa dog, så en av de första jag ringde upp var Allan och berättade att nu är det bara du kvar. Och det var speciellt. Och det blev ett likadant samtal när min mamma dog, fast i Susanne då. Men de har ju varit intresserade av mig. De har ju fattat. De fattade ju båda två. Det var de och en regissör och en producent jag har haft, som liksom har fattat att man sätts i en väldigt knepig sits. Men de har ändå alltid svarat när jag har ringt och vi har pratat, och de har intresserat sig för liksom för mig och vad jag gör annars liksom. Och då har det ju varit flygledning för mig. Sen har man ju ständigt så här, hjärnan i och med den, senast igår blev jag liksom stoppad av två, kan ha varit 24 års åldern, två kvinnor som kommer fram till mig och bara, visst är det du som är Håkan Bråkan? Vi måste bara. Och jag fyller snart 40 liksom. Så det finns kvar. Folk känner ju igen mig. Det är något med ögonen. Det är något med liksom så. Och jag har ingenting emot det så. Och framförallt inte nu när min bok kommer ut. För nu får jag ju verkligen chansen att inte bara... för det handlar inte om att, tycker jag, kapitalisera på grejer jag redan har spelat in. För det är jag lite allergisk mot liksom. Utan min mening med det här, det är ju att jag berättar lite om det, för det kan vara kul att höra. Men det är ju vad som händer efteråt som ligger i mitt intresse. Och som ligger i det som väl kanske kallas livet. Och alla människors utmaningar, vad det nu må vara liksom. Åter till Allan och Susanne. Ja, de har varit inkopplade. Susanne, jag har skickat texter till båda två. Susanne har läst nog hela boken, skulle jag säga. Inte det slutgiltiga. Men och har kommit med lite kommentarer och lite tankar från henne. Och vissa har gillat, vissa har ogillat.
Kan du säga något du har gillat och något du har ogillat? Nu vill vi ha transparens här.
Oj, transparency.
Ja, fan, du kan inte bara ta stycken ur boken här.
Nej, men jag kan... nej, men så här. Susanne sa till mig, hon tycker att det här är en sån jävla viktig fråga. Och då pratar vi den specifika branschen liksom, och barn, att man gör barn till barnstjärnor egentligen, för det är det handlar om. Att barn är med och spelar på tv är inget, absolut inget problem i sig. Barn måste också få se barn, det är nog de flesta överens om att det är viktigt. Sen är frågan hur mycket kanske ska ett barn jobba, och hur ser reglerna ut kring barn som jobbar och följs reglerna och så vidare. Och så Susanne står bakom och hejar på mig till 100% och har till och med sagt till mig att du får outa mig hur mycket du vill, har hon sagt.
Och det är ändå intressant då för folk som har lite kunskap om Susanne Reuter, att hon är ju en kvinna med otrolig integritet.
Ja,
så att hon då, absolut. Att hon då ger dig den, vad ska jag säga, veton att göra.
Att jag fick carte blanche. Precis. På Susanne Reuter. Denny.
Ja.
Nej, men saken är så här att... två roliga perspektiv på det. För det här nämnde jag till den här boken handlar om mig och mina tankar, den handlar inte om Susanne Reuter, vilket gör att hon kommer lindrigt undan ändå. Nej, det handlar absolut inte om att komma lindrigt undan eller någonting. Utan, men jag nämnde det för en av de stora förläggarna i Stockholm. Att, i Stockholm, i Sverige. Att jag hade liksom, att jag fick outa Susanne hur mycket jag ville. Var på svaret därifrån var att ja, fast det skulle vi aldrig ge ut ändå. För att det är väldigt viktigt att bilden av henne som samhället har måste de få behålla typ. Vilket jag fann väldigt intressant, för att det fick mig att tänka på biografier jag har läst liksom, vad är det vi läser då?
Ja, precis.
Egentligen, ja. Eller hur?
Ja.
Vilket blir lite märkligt.
Men, ja, men jag hade gissat att han skulle bli eld och lågor och bara, uff, skvaller, ja. Susanne Reuter, ja. Vi kör!
Ja,
liksom.
Nu var det en hon, men ja. Annars helt rätt.
Ja.
Helt rätt.
Ja. Som att vissa är heliga på något sätt.
Ja, lite ja. Så. Och det kanske kan vara så att det gäller mig också lite grann. Att jag blev hela Sveriges lillebror liksom. Mm. Och att det var väldigt fint och väldigt så. Och så har jag hanterat det i alla år fram till jag nu tänker att nej, det finns ett större värde att gå ut med hela historien, tycker jag. Det finns ett större mänskligt värde i det än att bara säga som vanligt att allting var frid och fröjd och det var skitkul att spela in och jada jada. Om jag har rätt eller fel, ja, det får väl Gud i himmelen avgöra.
Mm.
På domedagen.
Precis.
Nej, men någonting annat som Susanne, det var det vi var inne på, något hon ogillade. Jo, nej, men så kom hon ju med inspel till exempel att jag kommer inte ihåg exakt vad det gällde i boken, men hon har haft eller har lite flygrädsla. Det är inte helt ovanligt. Och jag jobbar ju som flygledare idag. Det fick ju henne att fundera över, för jag skriver ju om massa dumma grejer jag har gjort i boken. Jag gör inte utan anledning, det finns poäng med allt. Så det är inte bara massa skvaller om mig själv liksom, eller om andra, utan ursäkta. Jag tåflörtade med Nemo.
Mm.
Utan allt har ju en röd tråd och en poäng liksom. Annars blir det ingen bok. Då ville hon att jag skulle lägga in någonting väldigt tidigt som liksom sa att fast idag mår jag liksom bra. Jag jobbar som flygledare, jag tar seriöst på det jobbet och jag sköter mitt jobb, lalalala. Mm. Mm-hmm. För att då undvika och liksom stressa folk för den saken. Men vilket jag tyckte var en väldigt, väldigt klok tanke. Alltså hon är ju briljant, Susanne. Jag tycker hon är svinhärlig som människa och har jättemånga kloka tankar. Så det var två grejer faktiskt.
Mm.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mm. Men träffades ni inför boken?
Vi har faktiskt inte träffats än. Saken var så här, vi skulle... Jag fick ju den fina möjligheten. Jag hade precis flyttat upp från Norrköping till Stockholm. Höll på att ta upp min behörighet, som det kallas, i Brommatornet. Och då snackade jag med Allan en gång. Och då säger Allan till mig att fan, vore det inte kul om du och jag och Susanne kunde käka middag? Och jag hade inte haft den tanken liksom. Men han sa det, jag bara shit vad grymt. Och då hade ju både min farsa och min morsa dött precis. Så att jag skulle få möjligheten att gå ut och käka middag med min mamma och pappa på något sätt, fast de var döda. Det kändes ju som värsta jolaber och grejen liksom. Så jag, eld och lågor. Nej, det var jag väl inte. Men jag sa, ja, det låter bra. Och så försökte vi styra upp ett datum, och det var väl två gånger som Susanne sa nej, för hon är en väldigt upptagen kvinna, jobbar väldigt mycket. Och så var den här tredje gången vi skulle träffas, och så bara tre timmar innan ungefär får jag ett mess från Susanna: tyvärr kan jag inte dyka upp idag på den här middagen. Och jag bara, ridå. Fan vad tråkigt liksom att hon inte kan komma. Men ja, så jag messade till Allan. Och han blir ju hus i helvete galen. En träff med oss tackar man inte nej till tre gånger. Jag hör av mig till henne ändå. Så här, ja. Det slutar med att Susanne kom inte. Men alla när jag träffades på en krog in i stan. Och det blev en trevlig kväll. Jag drack alkohol då. Det gjorde han också. Han sa han hade något problem med ett knä. Det var en period han hade bakom sig som han hade fått ställa in en massa teaterföreställningar. Och det är ju svintråkigt för en skådespelare, för då är det ju folk som har betalt för att se honom, och han ställer in och allt blir hans fel. Och det kan vara så att han kanske tog ut det lite i alkoholen. Mm. Likt många gör i hans situation och i den branschen. Det ska man ju säga, att alkohol i den branschen är ganska vanligt.
Mm. Jag tänkte att vi avrundningsvis skulle prata lite om din relation till alkohol.
Ja.
Ja. Nu är du helnykter sedan några månader, va?
Ja, sedan typ 5 månader.
Ja.
Så dricker jag ingenting.
Vad hände för 5 månader sedan?
Men för 5 månader sedan skulle jag... jag skulle... skriva klart en grej på mitt manus, och så skulle jag skicka det iväg till min förläggare eller vad det var. Och det sa jag till min fru, och att du får ta nattningen med barnen ikväll liksom, för jag ska gå och fixa klart de här grejerna bara. Jag sätter mig på ett uteställe, och redan där beställer en bärs och dricker den. Och sen fäller jag upp datorn och behöver ju bara trycka på send, för jag behöver bara skicka iväg det. Jag hade ju redan skrivit klart det här.
Mm.
Och sen dricker jag lite fler bärs, och så ringer jag lite samtal, goda vänner, snackar med min brorsa och lite sådär. Och sen kommer jag hem senare på kvällen och har druckit några för mycket öl liksom. Och var på min fru liksom fejsa det. Hon vaknade ju när jag kom hem. Liksom. Hon hade väl somnat med barnen. Jag var inte hemma så sent. Så att jag kom hem vid 11 liksom.
Mm.
Men att hon... hon kände av något liksom. Och har man levt med den här problematiken... Jag är evigt tacksam att min fru står vid min sida fortfarande efter alla dessa år liksom. Så hon fejsade mig på ett ganska bryskt sätt, inte så hårt just den kvällen, men det fick mig att verkligen så här, tänka till att det jag gjorde den kvällen, det var inte på något sätt att söp så jag fick åka ambulans hem och liksom, det var inte den nivån, men
det var tip of the iceberg kanske.
Det var lite så här att det
droppen som fick bägaren.
Ja, och det handlar också om droppen att inse hur man själv har möjlighet att påverka andra, likt andra har möjlighet att påverka dig.
Mm.
Alltså att se sin del i en helhetsbild, liksom, lite holistiskt. För det jag utsätter henne för varje gång jag ska gå ut och dricka en öl, det är att hon inte har en aning om, visst, 29 av 30 gånger så dricker Gabbe en eller två öl och det går bra. Men om den sista gången är att han somnar i en soffa någonstans och jag inte får tag i honom, så blir jag orolig och barnen blir oroliga och det här blir inget bra liksom.
Mm.
Men eftersom hon inte kan veta vilken av gångerna det är, så blir ju det en ständig oro för henne att bära. Samtidigt som jag kände själv i och med det här med boken, för det var nog därför jag drack den kvällen, för att det är ändå lite nervöst. Det är ju väldigt naket med det här med boken. Och det är första gången jag verkligen absolut inte pratar om det. För jag, det är därför jag har kunnat skriva boken också. För jag har jobbat, jag har inte gått något 12-stegsprogram som jag har förstått att du har gjort. Men däremot, så när jag tog tag i min alkoholbesvär redan 2009. Så jag var helt nykter från 2009 till 2014. Perfekt.
Jag var tvungen att lägga fram min 12-stegsbricka här för Gabriel. Ja. Jag tog en 8-årsbrickan häromdagen, så att jag var lite stolt över den.
Ja, den där ska du vara stolt över. Ja,
tack. Carry on.
Carry on. Jag tittar med beundran.
Ja, men det tycker du ska göra. Det är en stor grej.
Ja, nej, men det är verkligen, verkligen. Mm. När jag tog tag i det första gången, det var 2009, så var jag nykter 2009 till 2014 ungefär. Då började jag liksom fatta att det här handlar mycket mer om mig än om någonting annat. Så jag började ju redan då egentligen, så det är en sanning med modifikation att jag började skriva 2019. Jag tror jag egentligen började skriva den här boken redan 2009, fast i huvudet och med tankar och med känslor. Så jag började ju ringa upp till exempel någon så här, för att minnas jag hade ju varit full och åkt och dubba en gång, för jag hade glömt bort att jag skulle dubba. Så kom jag dit full. Men i den branschen, jag ska inte säga att absolut inte är så idag, men då, det är inte helt ovanligt att i mediebranschen att du kan dricka och jobba. Så det var liksom ingen, det var ingen stor grej, men jag kände så här, fy fan vad ruttet av mig. Och, för det blir ju som att jag ser ner på deras arbete. De har beställt mig som dubbare. Jag kommer dit efter liksom 5-6 bärs. Och visst, jag satte väl mitt jobb och det blev bra, men det är klart att de måste ha känt att jag luktar öl liksom. Och så jag ringer upp henne och beklagar och liksom ber om förlåtelse typ. Varpå hon inte tyckte att det liksom, nej men det var väl ingenting. Vilket fick mig att tänka på hur ofta är de med om det här? För det här är ju helt sjukt egentligen. Om man ser på det som på vilket jobb som helst. Att man kommer fullt till jobbet är inte helt ok liksom. Så sådana grejer gjorde jag, plus att jag började prata när jag började flygledarskolan nere i Malmö. För så var det ju, jag flydde ju Stockholm för att jag var rädd för att spriten skulle knäcka mig liksom. Mm. Och då flydde jag till Malmö och flygledarutbildningen. Sämre flykter har man ju hört om.
Mm.
Jag kom in på flygledarskolan, började där och började tidigt träffa andra människor. Jag har alltid varit intresserad av andra människor, liksom höra vad folk gör, hur folk tänker. Så jag och framförallt en tjej då, Maja, började liksom öppna oss för varandra. Och hon ställde frågor om hur det var, fast på ett annat sätt som fick mig att inte bara svara. Det var skitkul att spela in Håkan Bråkan. Det var skitkul att vara Max och man fick lalalala. Utan nu tänkte jag efter och började berätta mer nyanserat och mer på riktigt liksom. Varpå det fick ju henne att öppna sig och berätta om sitt liv och det hon hade varit med om innan. Vi var båda lite äldre än de flesta som började skolan. Och jag upplevde ju liksom att när jag delade av mitt mörker så blev jag lättad. Och möjligtvis att hon fick i sig lite av mitt mörker. Men när hon delade av sitt mörker så fick hon en lättnad. Och jag fick i mig kanske lite av hennes mörker.
Mm.
Men varje gång man gör den där processen så försvinner också lite av mörker i gåshud, i värme, i någonting. Så delad glädje är dubbel glädje, det är sedan gammalt. Men att delat mörker var halverat mörker. Det var helt nytt för mig. Men lite så har jag känt att det funkar. Och så funkar flygledare. Det var därför allt hängde ihop. Det fick liksom en mening. För som flygledare så kan du omöjligt, du kan ju inte vara med om en krock i luften mellan två flygplan för att lära dig den situationen. Utan vi måste liksom ta in den kunskapen att det här är inget bra läge utan att faktiskt vara med om det. I alla fall de värsta händelserna liksom. För det är, ja, så får det inte bli bara. Så det gick ut på att samla på sig väldigt mycket erfarenheter utan att faktiskt vara med om dem. Och det är ganska intressant. För i vanliga fall säger man ju att det är erfarenheter som man själv är med om bara. Som egentligen bygger en människa. Eller man pratar i de termerna. Men det jag märkte när hon delade med sitt mörker då. Det var att vissa av de bitarna passade ju in liksom i mina stories. Och fyllde mina synapser eller vad man ska säga och fick min egen helhet att bli lite förståeligare liksom. Jag blev lite större människa varje gång liksom. Och så fortsatte jag att göra. Så vi var ju, och både jag och min fru, vi hade 3 missfall tror jag när vi fick vår första dotter. Det var ju skitjobbigt. Men vi var helt öppna med det. Och det upplevde vi var en jävla skön grej för omgivningen. För då visade det sig att flera hade varit med om det. Men det var inte någonting man pratade om. Men genom att prata om det så blev det lättare för sig själv. Och man lättade andra.
Mm.
Så varför inte?
Mm. Så hur är planen då framgent? Vad tänker du? För du, jag vet att du har det lite svårt att identifiera dig med ordet,
ja, ordet som... alkoholist eller nykter alkoholist, ja, har jag
vad
ganska...
Vad är det som taggar i dig?
Jag vet inte egentligen. Jag var ju väldigt tidigt på ett sånt där ett AA-möte som det kallas.
Du har varit på ett i
jag
ditt liv.
Jag har varit på ett enda i mitt liv.
Och då förkastar du alltihop.
Nej, jag förkastar
förlåt,
inte det.
Förlåt, jag skrattar. Ja, jag hör det väldigt ofta.
Ja, men grejen är att jag förkastar det absolut inte. Jag har en väldigt, väldigt nära nära människa till mig.
Ja, som... tack. Vi har ju träffat varandra en timme, men tack.
Ja, du också. Men den här människan som jag pratar om, har genomfört steg 5 nu.
Mm-hmm. Spännande.
Mm. Mm. Och vi pratar en hel del om det och jag har faktiskt tänkt att följa med honom. Så jag har absolut ingenting emot det. Men det jag kände och det jag tror att jag har och det är väl det lite framtiden liksom får utvisa, men min problematik är inte kopplad till alkoholism som en sjukdom. Alltså att man har den genen, att den beroende genen är så stark så att utan det stödet så kommer jag falla dit. Utan min känner jag mer var kopplad till att jag behövde döva någonting och hålla nere känslor som annars skulle bli för mycket om de kom ut.
Men tror inte du att det här är
samma
slags...
sak?
Jo, men precis. Men jag tror så här. Tror inte du att det här är någon slags omedveten eller medveten försvarsmekanism för att kanske kunna dricka och prova igen framöver? För att i 12-stegsvärlden så pratar man ju sällan om att alkohol och drogerna är problemet. Man pratar ju om att ens inre är problemet. Så du är inne på rätt spår. Vi snackar ju inte om att alkohol och drogerna är liksom problemet. Det gör vi inte. Vi snackar ju om att vi ska jobba med oss in.
Absolut. Ja. Och det var ju det jag, när jag pratade då med den här nära kontakten jag har.
Då blir du varse om det.
Nej, men så är det så roligt. För när han berättar om stegen och så går jag igenom mitt liv. Det var därför jag berättade om att jag till exempel ringde upp den här dubbkvinnan.
En liten gottgörelse light.
Känner du igen det? Ja. Men precis. Mm. Så att jag har i mig själv... gjort flera utav de här stegen liksom, utan att överhuvudtaget veta att det var steg jag gjorde eller delar av, eftersom jag nu inte har gått hela programmet. Men jag känner, och det kände jag redan när jag slutade med alkohol där och var nykter i 5 år, att för mig, för jag är så jäkla social som person och jag har inga som helst problem med att vara ute i sammanhang där folk dricker. Och jag har lika kul ändå, för det är nyfikenheten till människan som driver mig liksom. Sen självklart, det har också att göra med varför jag då slutade för 5 månader sedan med den där incidenten som faktiskt skedde. Att jag ska släppa en bok nu. Jag vet igen att det kan... Jag sitter ju här till exempel i din podd. Det hade jag nog inte gjort om jag inte hade skrivit den här boken. Jag vet att det kommer bli lite uppståndelse kring det och det kan få följdeffekter. Jag vet att jag kommer bli ett kändare ansikte igen. Har jag någonsin haft problem med kändiskapet? Nej, jag skulle inte vilja påstå att jag egentligen haft så jättestora problem med själva kändiskapet. Det är inte det som... Men det är liksom hur du hanterar det kändiskapet och fortfarande kan behålla din personliga integritet. Mm. Det har jag haft jätteproblem med. Att liksom vilja... Jag har alltid tagit de här snacken på krogen när folk har känt igen mig. Då har jag sett ett värde i att avsätta de här typ 30 minuterna ibland för att prata med folk, för att till slut kunna vända det och fråga vad de gör. Ja, du är snickare, fan vad ballt. Vad snickar du för något? Nej, coolt, jag älskade träslöjd när jag var liten. För mitt mål med det hela, det var att få en jämnställd lokal på något sätt, där jag inte såg som en känd person. Och det gjorde jag ju innan. Men det gjorde var att jag 30-45 minuter senare gick tillbaka till mina riktiga kompisar. Så successivt så tappade jag ju tid för mitt eget liv. Mm. Och det är ju där sprickan är liksom.
Ja. Alltså jag är ju aktiv inom 12-stegsvärlden, ja. Och jag går på en gemenskap där det är ganska mycket offentliga personer, ja. Mycket skådisar och så. Jag tror, efter att ha spenderat de här 75 minuterna med dig, ja. Och att det skulle vara en riktigt mäktig upplevelse för dig att gå på ett sånt möte och kanske prova att göra stegen grundligt med en sponsor på riktigt. Och det säger jag inte för att sälja in det. Nej. Men det säger jag för att du känns som en väldigt reflekterande och klok människa som vill utvecklas och vill utforska.
Absolut, 100%.
Ja. Så jag tror, jag säger så här, haka på mig på ett möte snart. Jag bjuder med dig.
Ja, det är ju något jag inte kan tacka nej till.
Nej, men
svarar ja. Ja. Vi ska bara hitta tid för det.
Det vore svin kul, och jag tror faktiskt att du kommer digga det som fan. Ja. Och med det sagt så vill jag säga tack för de här 75 minuterna. Det här var ju väldigt, väldigt trevligt.
Ja, det var det, verkligen, Nemo. Kul att träffa dig.
Ja, men detsamma, och lycka till med boken. Och vi slår ett slag för den igen, va?
Ja, men det gör vi. Det här ska han få fan för. Och då kan jag undra, vem är det som ska få fan? Ja.
Man kan ju säga så här också, att vi från den här generationen som jag är och äldre, vi vet ju vart titeln härstammar ifrån. Det var väl Håkans liksom
catchphrase.
Precis, nästan. Trademark.
Ja, ja, lite så.
Så ja, men köp boken och all lycka till dig, så hörs vi om mötet.
Det gör vi, absolut.
Ja, och puss och kram till alla lyssnare där ute. Ni är fantastiska och jag är så glad att ni hänger med vecka ut och vecka in. Vi är inne på det 10:e året med den här podden, och det är ju inte klokt faktiskt. Så att vi hörs igen nästa måndag. Puss och kram från Nemo och Gabbe.
Hej då!
Hej då!